Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Under större delen av 1984 satte seriemördaren Bobby Joe Long skräck i befolkningen kring området Tampa Bay i Florida. Till en början kallades han The Classified Ad Rapist eftersom att han sökte upp nya våldtäktsoffer genom att besöka kvinnor som sålde saker via annonser i lokaltidningen. Men i mars 1984 eskalerade våldtäkt till mord. Och under de nästkommande 8 månaderna förlorade totalt 10 oskyldiga kvinnor sina liv. I slutändan var det ett av hans överlevande offer, 17-åriga Lisa McVeigh, som i tätt samarbete med polisen såg till att Bobby Joe Long åkte fast en gång för alla. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och som ni hörde här i introt så ska vi idag gå igenom fallet kring våldtäktsmannen och seriemördaren Bobby Joe Long. Och som man kan ana utifrån ämnet och själva avsnittsbeskrivningen så kommer det här avsnittet innehålla en hel del information om just sexuella övergrepp och våldtäkt. Och även om jag såklart inte kommer att gå in på allt för mycket detaljer om detta, så vill jag ändå bara skicka med den varningen om det är någon som inte vill eller orkar ta del av den typen av innehåll. Men framförallt så kommer jag att ta er igenom hans bakgrund och hur Bobby Joe Long kom att bli en av de mest fruktade seriemördarna i Floridas historia. Och slutligen ska vi också gå in på hur han till slut åkte fast, tack vare en extremt modig 17-årig tjej vid namn Lisa McVeigh. Men innan vi drar igång här så ska jag också bara passa på att tacka en av er fantastiska lyssnare som heter Stella för att du hörde av dig och tipsade om det här fallet. Så med det sagt tycker jag att vi tar och kör igång direkt här. Robert Joseph Long, eller Bobby Joe Long, föddes i delstaten West Virginia i USA år 1953. Redan som barn flyttade han dock tillsammans med sin ensamstående mamma Luella till staden Hialeah i delstaten Florida istället. Det finns inga uppgifter om att han skulle haft några syskon, men däremot väldigt mycket information om det som beskrivs som en komplicerad relation till sin mamma. Luella ska dels ha varit väldigt kontrollerande och dominerande i sitt föräldraskap och ska enligt uppgift ha haft lite av en mobbarmentalitet gentemot sin son. Även när han blev äldre så bestämde hon väldigt mycket över Bobby Joe och exempelvis vad han skulle äta, vilka kläder han skulle ha på sig och hur han klippte sitt hår. Redan som litet barn råkade Bobby Joe ut för flera olyckor och händelser som påverkade hans hälsa. Han ska framförallt ha slagit i huvudet ordentligt flera gånger, bland annat när han runt 5 års ålder ramlade av en gunga, och det finns därför tankar om att det kan ha haft en viss påverkan på hans utveckling. Bobby Joe hade dessutom blivit diagnostiserad med så kallat Klinefelters syndrom. En könskromosomavvikelse som innebär att en pojke eller man har en extra X-kromosom. Detta kan leda till flera olika svårigheter, som bland annat en lägre testosteronproduktion och att individen kan utveckla bröst. Och det var precis det som hände i Bobby Joes fall i samband med att han kom in i puberteten. Han blev då brutalt mobbad för detta och valde senare att operera sig, vilket istället lämnade kvar stora R. Något han också skämdes för, och Bobby Joe brukade därför ofta försöka dölja sin överkropp och sina R. Hans mamma Luella var som sagt ensamstående och arbetade på en bar där arbetsuniformen ska ha varit väldigt lättklädd. Bobby Joe ska därför ha känt väldigt mycket skam över detta och över sin mammas arbetsplats. Luella ska också ha tagit med sig många olika män hem till bostaden. Och på grund av att de bodde i en liten tvåa tillsammans och att Bobby Joe ska ha delat säng med sin mamma tills han var 13 år gammal, så innebar detta att han väcktes upp och slängdes ut på soffan så fort en ny man dök upp. Många tror att han redan i tidig ålder började utveckla ett underliggande hat för kvinnor och ett behov av att hämnas för saker som hans mamma gjorde eller sättet hon behandlade honom på under hans uppväxt. År 1967, när Bobby Joe var runt 14 år gammal, så träffade han sin första riktiga flickvän, 13-åriga Cindy Brown. Vissa källor uppger dock att hon hette Cynthia, så jag tror att hon eventuellt har bytt namn eller valt att kallas för Cindy istället. Det unga paret träffades i Miami via en gemensam vän, och hon ska då ha tyckt att Bobby Joe var charmig, rolig, och han fick henne att känna sig vacker och uppskattad. De påbörjade därefter en relation, och redan i unga år fanns det enligt Cindy vissa varningstecken hos Bobby Joe. Han kunde bland annat vara extremt svartsjuk och blev rasande om Cindy pratade med andra killar i skolan. Hon upplevde också att Bobby Joe blev kontrollerande på ett liknande sätt som hans mamma hade varit mot honom. Det vill säga att han bland annat ville bestämma hur Cindy såg ut och hur hon betedde sig. Men paret höll ändå ihop i 7 år och gifte sig i januari 1974 när de var runt 20 år gamla, samtidigt som Bobby Joe tjänstgjorde inom militären. Kort därefter, i mars 1974, så var Bobby Joe med om en allvarlig motorcykelolycka där han återigen drog på sig en kraftig huvudskada. Efter detta så ska hans personlighet ha blivit förändrad på flera olika sätt. Det ska inte ha gått från svart till vitt och att han blev en helt annan person. Men enligt Cindy så var det som att Bobby Joe hade haft små skruvar i huvudet som höll ihop allting. Och efter den här olyckan blev det som att de till stor del hade försvunnit. Han blev framförallt arg och irriterad betydligt lättare och snabbare än innan. Och det kunde då handla om allt från hur personer agerade till små ljud i omgivningen. Bobby Joe utvecklade dessutom en besatthet och ett starkt beroende av både sex och onani efter den här motorcykelolyckan. Men trots motgångarna så fortsatte paret hålla ihop. De var ju trots allt ungdomskärlekar och hade varit tillsammans så pass länge redan. Cindy drömde också om att skaffa familj tillsammans, vilket senare blev till verklighet. Paret fick 2 barn tillsammans och enligt Cindy så ska Bobby Joe alltid ha varit en bra pappa och ska aldrig ha behandlat barnen illa, varken fysiskt eller psykiskt. Däremot började han behandla Cindy värre och värre. Han tryckte ner henne och kritiserade henne för sitt utseende och blev oerhört arg när hemmet inte var städat. Han ska också ha varit otrogen vid flera olika tillfällen, bland annat med en av Cindys närmsta kollegor. Den här kollegan ska dock ha polisanmält Bobby Joe och påstått att han hade våldtagit henne. Men tragiskt nog var det då ingen som trodde på henne, eftersom att hon hade lite av ett rykte i stan. Polisen utgick därför ifrån att det måste ha varit med samtycke. Cindy valde senare att säga upp sig från sin tjänst eftersom att hon inte orkade jobba tillsammans med en person som hade haft en affär med hennes man. Men det skulle ju senare visa sig att den här kollegan troligtvis hade talat sanning och att hon eventuellt var ett av Bobby Joes allra första våldtäktsoffer. Men det var inte bara otrohet och psykisk misshandel som försiggick i relationen. Bobby Joe ska också ha utsatt Cindy för fysisk misshandel. Bland annat genom att ta strypgrepp på henne och sen sätta sig över henne med knäna på hennes händer så att hon inte kunde komma loss och sen slå henne i ansiktet. Först hände det inte särskilt ofta, men sen blev det mer och mer regelbundet och som en typ av straff när Cindy hade gjort honom arg och irriterad. Tillfället då allt drogs till sin spets blev sen en dag när Bobby Joe först tog strypgrepp på Cindy och därefter slängde in hennes huvud i tvn så att hon behövde åka till akuten och sys. Efteråt ska han ha börjat gråta och bett om ursäkt och sagt att han aldrig någonsin skulle göra om det. I nästa sekund vände han totalt och förklarade att om hon berättade för någon på sjukhuset om vad som faktiskt hade hänt så skulle han döda henne när hon kom hem igen. Väl inne på sjukhuset fick Cindy hjälp med skadan och försökte då övertyga läkaren om att hon hade snubblat på barnens leksaker och ramlat in i tvn. Till slut valde läkaren att ta in en polis i rummet och förklarade att det var uppenbart utifrån blåmärkena runt hennes hals att det inte stämde och att hon behövde ta sig ur relationen innan någonting ännu värre hände. Polisen sa sen att han skulle ge henne en vecka för att påbörja skilsmässoprocessen. Annars skulle de komma och gripa honom. Ett hot eller ultimatum som Cindy än idag är väldigt tacksam för eftersom att det gjorde att hon vågade ta steget och ansöka om skilsmässa. Och det här räddade troligtvis hennes eget liv och skonade parets två barn från att behöva förlora sin mamma eller behöva bevittna fler fruktansvärda händelser. Paret separerade sen under sommaren 1980. Och Cindy fick den huvudsakliga vårdnaden om barnen, även om de fortfarande träffade sin pappa då och då. Bobby Joe ska mest ha skrattat när Cindy förklarade att hon ville skiljas, eftersom att han trodde att hon skulle ångra sig eftersom hon älskade honom allt för mycket. Han kom sen tillbaka till bostaden flera gånger efter separationen för att hämta saker, och även då ska han ha varit våldsam mot henne. Så bara för att de rent juridiskt inte var gifta längre, så var hon tyvärr inte trygg ens i sitt eget hem. Cindy vågade dock aldrig kontakta polisen igen eftersom att hon var livrädd för att Bobby Joe skulle skada eller döda antingen henne eller barnen. Men till slut upphörde besöken och kanske blev det så eftersom att han då var upptagen med andra saker. Deras relation var inte särskilt bra efter allt det här, vilket man givetvis kan förstå. Men efter ett tag blev den i alla fall något bättre och Cindy försökte lägga deras historik åt sidan eftersom att han fortfarande var barnens pappa och att de därför behövde ha kontakt med varandra för de praktiska delarna av föräldraskapet och vårdnaden. Men om vi nu återgår lite till att Bobby Joe var upptagen med annat så var det nämligen så att han redan under den sista tiden tillsammans med Cindy började försvinna iväg en hel del under kvällarna. Han ska då ha förklarat att han helt enkelt behövde komma iväg för att rensa tankarna och få en liten paus från barnen och vardagslivet. Cindy ska däremot ha misstänkt att han var otrogen vid de här tillfällena. Men hon hade aldrig någonsin kunnat föreställa sig vad han egentligen gjorde. Sanningen var att Bobby Joe hade börjat söka upp och våldta kvinnor som han fick kontakt med genom försäljningsannonser i lokaltidningen. Mer exakt brukade han leta upp en annons där en kvinna sålde exempelvis en soffa. Han ringde sen upp och frågade om han fick komma och kolla på soffan och för att se om det kanske fanns någon annan på plats för att hjälpa till att bära. Och om kvinnan då sa att nej, hon är själv hemma, så blev det genast ett gyllene tillfälle för Bobby Joe. Han brukade sen dyka upp vid bostaden och då ta sig in enkelt utan varken tvång eller misstanke. Därefter hotade och våldtog han kvinnan och försvann sen därifrån. Han var alltid väldigt noga med att inte lämna några spår efter sig och använde ofta ett påhittat namn i kommunikationen kring annonsen. Bobby Joe ska dock ha blivit gripen ett antal gånger efter att ha blivit anklagad för våldtäkt, men det ska aldrig ha blivit någonting av det hela. På den här tiden var det ju sorgligt nog ännu svårare för en kvinna att bevisa och få igenom en anmälan eller åtal kring våldtäkt. Och det var inte ovanligt att polisen i första hand misstrodde kvinnan om det inte fanns uppenbara och konkreta bevis. Men det här var alltså något som Bobby Josen fortsatte med efter separationen från Cindy. Och det här skedde främst i området kring Miami, Florida. Eftersom ingen visste vem som låg bakom våldtäkterna vid den här tidpunkten så började gärningsmannen kallas för The Classified Ad Rapist, det vill säga annonsvåldtäktsmannen. Och som man kan föreställa sig så var det här en stor oro och skräck bland kvinnorna i området. Många av våldtäkterna inträffade dessutom på dagtid, så när de fortfarande var tillsammans så var Bobby Joe troligtvis iväg och attackerade och våldtog kvinnor under tiden som Cindy var på jobbet. Så här i efterhand tror man att han genom sin kontaktmetod med tidningsannonser lyckades våldta minst 50 kvinnor under början av 80-talet utan att någonsin åka fast för det. Många av kvinnorna ska ha valt att inte anmäla till polisen eftersom att de skämdes över att ha blivit lurade. Och det är ju såklart otroligt sorgligt att de kände så. Men ett fåtal modiga kvinnor valde ändå att göra en anmälan. Och det finns tankar om att det i sig ska ha varit någon form av trigger som senare gjorde att Bobby Joe gick från att våldta kvinnor till att även börja mörda kvinnor. Lite som en hämnd för att de hade mage att våga anmäla honom till polisen. Och att det var någonting som det kvinnliga släktet i stort skulle straffas för. Men den här eskaleringen från våldtäkt till mord skedde troligtvis under år 1984. Vid det här laget hade den då 31-årige Bobby Joe flyttat från Miami till området Tampa Bay i Florida. Han var en frekvent besökare av Nebraska Avenue, en gata i Tampa Bay som än idag är känd som områdets Red Light District, med mycket strippklubbar, droghandel och prostitution. Bobby Joe brukade cirkulera runt omkring Nebraska Avenue i sin bil av märket Dodge Magnum för att leta efter nya offer. Det vill säga utsatta unga kvinnor som oftast hade ett drogmissbruk, arbetade på strippklubbar eller som av olika skäl hade blivit indragna i prostitution. Den första kroppen tillhörande ett av Bobby Joes offer upptäcktes i maj 1984. Två unga pojkar befann sig då ute på ett stort fält när de helt plötsligt kände en konstig lukt. Av ren nyfikenhet följde de den här lukten och upptäckte till slut en död kropp. Det här visade sig senare vara en ung kvinna som hade legat där ute på fältet i ungefär 3 dagar. Identiteten fastställdes senare som 19-åriga Nguyen Thi Long, också kallad Lana Long. Hon arbetade som strippa på en bar som låg på Nebraska Avenue och en av de mest frekventa besökarna på baren var Bobby Joe. Han ska senare ha sett sitt tillfälle för att erbjuda henne skjuts hem eftersom att hon inte hade någon bil. Tack vare att han var så pass karismatisk och till synes vänlig så ska Lana Long dessvärre ha tackat ja till det här erbjudandet. Bobby Joe körde henne därefter raka vägen ut till ett fält där hon våldtogs och mördades direkt efteråt. Och jag kommer inte att gå in på några specifika detaljer kring detta, men man kan säga att det var en brutal och extremt våldsam handling och att hennes liv avslutades genom att Bobby Joe skar halsen av henne. Sen hade han bara lämnat kvar henne där ute på fältet och inte gjort något som helst försök till att dölja eller begrava kroppen. Upptäckten av Lanas kropp blev sen början på en mordvåg eller killing spree som var helt utom kontroll och som satte skräck i befolkningen runt omkring Tampa Bay. Polisen insåg ganska snart att de troligtvis hade att göra med en seriemördare eftersom att morden sen avlöste varandra inom ett par veckor. Det fanns dock vissa olikheter bland offrens utseende och sättet han mördade dem. Många hade blivit strypta till döds, medan några hade blivit knivskurna eller skjutna. Men överlag fanns det alldeles för många likheter för att morden inte skulle ha varit sammankopplade och utförda av samma gärningsman. Bobby Joe band ihop samtliga kvinnors händer, våldtog dem på de mest fruktansvärda sätt och dumpade sedan kropparna på en avskild plats. Han valde också medvetet och strategiskt utsatta unga kvinnor vid tillfällen sent på kvällen eller natten då de var ensamma, eller där han hade möjlighet att tvinga eller lura in dem i hans bil, så som han gjorde med Lana Long. Han våldtog många av kvinnorna redan i bilen för att sedan köra vidare för ytterligare övergrepp och för att mörda dem och dumpa kropparna. Han gjorde som sagt inga försök till att gömma eller begrava kropparna, utan de lämnades oftast kvar i utsatta och förnedrande positioner för vem som helst att upptäcka. Den allra första kroppen upptäcktes ju i maj 1984, men den här mordvågen började redan i slutet av mars 1984, när Bobby Joe kidnappade, våldtog och mördade sitt första bekräftade offer, en 20-årig kvinna vid namn Artis Wick. Det skulle dock dröja till november samma år innan hennes kropp upptäcktes. Så det var med andra ord först i maj månad och perioden därefter som polisen insåg att de hade en seriemördare som härjade i området. Det dröjde sedan inte länge innan man startade upp en enorm utredning med resurser från flera olika avdelningar och med inblandning av bland annat FBI för olika typer av analyser och profilering av gärningsmannen. Det här blev såklart ett stort återkommande ämne i media och på nyheterna. Och under den här pågående mordvågen så hade Bobby Joe kontakt med sin exfru Cindy, som inte hade den blekaste aning om vad som pågick i hennes exmakes liv. Hon såg ju däremot själv på nyheterna hela tiden att man nu jagade en seriemördare i Tampa Bay-området. Hon ska då ha sagt till Bobby Joe vid något tillfälle att det var så hemskt och att det är ju precis i ditt område där allt det här händer. Han ska då ha svarat att det är därför han alltid har sagt åt Cindy att vara försiktig, för man kan ju aldrig veta vad som kan hända där ute. I efterhand har man kunnat bekräfta att från slutet av mars och fram till november 1984 så var Bobby Joe extremt effektiv i sitt mördande. Utöver offren Artis Wick och Lana Long som mördades i slutet av mars respektive mitten av maj 1984, så föll oskyldiga kvinnor offer för Bobby Joes ondska i en skrämmande snabb takt. Och redan i slutet av maj mördades 22-åriga Michelle Sims. Under maj månad våldtog han även 33-åriga Linda Nuttall genom sitt välbeprövade tidningsannonsknep, men hon överlevde lyckligtvis attacken. I juni mördades 22-åriga Elizabeth Loudenback. I september 21-åriga Vicky Elliott, i början av oktober 18-åriga Chanel Williams, i mitten av oktober 28-åriga Karen Dinsfriend och i slutet av oktober 22-åriga Kimberly Hopps. Så man kan ju absolut förstå att polisen var desperata över att få fast den här gärningsmannen och att invånarna och framförallt unga kvinnor i området kring Tampa Bay var livrädda under den här perioden. Men sen, precis i början av november, så hände någonting som skulle förändra allt. Den 3 november valde Bobby Joe nämligen ut sitt nästa och yngsta offer, en 17-årig tjej vid namn Lisa McVeigh. Hon arbetade på ett café som sålde munkar, mer känt som Krispy Kreme Donuts, och hennes skift brukade ofta sträcka sig ända fram till sen kväll eller tidig morgon. Därefter brukade hon alltid cykla hemåt igen, ensam, mitt i natten. Lisa hade haft en otroligt hemsk och traumatisk uppväxt med en drogberoende mamma som valde att separera Lisa från sin syster och att istället skicka iväg henne för att bo med sin mormor och hennes sambo i Tampa. Detta eftersom att Lisa behövdes hos sin mormor för att hjälpa till med diverse saker runt om i hemmet. Något som senare visade sig innebära att bland annat stå ut med regelbundna sexuella övergrepp från sin mormors pojkvän. Både hennes mormor och Lisas mamma var medvetna om det som pågick och försökte rättfärdiga detta genom att förklara för Lisa att ibland får man göra saker i livet för att ställa upp och att saker och ting minsann kunde vara betydligt värre. Så man kan förstå var den här situationen ett rent helvete för Lisa att stå ut med. Och hon hade precis innan sitt försvinnande börjat planera för att avsluta sitt eget liv. Hon hade till och med formulerat ett avskedsbrev som hon bar runt på. Men sen kom då lördagen den 3 november 1984. Dagen som skulle förändra allt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det var nu tidigt under lördagen den 3 november 1984. Lisa hade precis avslutat ett extra långt arbetspass på fiket. Och runt klockan 2 på morgonen hoppade hon upp på sin cykel för att ta sig hem till sin mormors bostad. När hon hade cyklat en stund dök en okänd man upp från ingenstans och puttade av henne från cykeln för att sedan tvinga in henne i sin bil. Och det här var ju då ingen mindre än Bobby Joe Long som nu var på jakt efter sitt nästa offer. Men det han inte visste var att Lisas tidigare livserfarenheter, kunskap och extrema mod skulle göra att hon stack ut och betedde sig ganska annorlunda från hans tidigare offer. Efter att Bobby Joe hade tvingat in Lisa i bilen så satte han på henne ögonbindel och band ihop hennes händer, precis som han alltid brukade göra. Därefter våldtog han henne i bilen och sen gjorde han någonting ovanligt. Istället för att direkt efteråt köra iväg till en avlägsen plats för att mörda Lisa så valde Bobby Joe nämligen att ta med henne hem till sin egen lägenhet. Väl där fortsatte våldtäkterna och hans beteende ska ha skiftat väldigt snabbt mellan lugnt och sansat till rasande ilska och aggressivitet. Vid ett tillfälle ska han bland annat noggrant och omsorgsfullt ha tvättat hennes hår för att sedan vända tillbaka till att bli extremt våldsam igen och dödshota henne med en pistol. Trots att Lisa själv precis hade funderat på att begå självmord innan detta så ska hon vid det här tillfället ha insett att hon faktiskt ville leva och att hon därför skulle göra allt hon kunde för att ta sig därifrån. Och om hon nu skulle dö så bestämde hon sig för att hon skulle göra allt hon kunde för att hennes förövare skulle åka fast. Redan när Lisa fick på sig ögonbinden så försökte hon kika under den så mycket som möjligt för att få små glimtar av hur mannen såg ut. Detaljer kring bilens utseende och var de befann sig. Hon noterade bland annat att det stod Magnum på instrumentbrädan och att bilen hade röda säten och mattor. Hon försökte hålla koll på hur många trafikljus de stannade vid och hur länge han körde innan nästa sväng. När de sen kom fram till lägenheten så noterade Lisa i den lilla glipan under ögonbinden hur trappan i korridoren såg ut. Bland annat vilken färg det var på heltäckningsmattan och hur många steg trappan hade. Och trots allt det som Bobby Joe utsatte henne för så gick hon emot alla sina naturliga instinkter och försökte skapa en känslomässig koppling och att få honom att öppna upp sig och lita på henne. Hon frågade bland annat varför han utsatte henne för det här och ska då ha fått till svar att han hatade kvinnor. Lisa ska sen ha låtsats visa medlidande och gav honom komplimanger som att det var uppenbart att han egentligen var en bra person som var underskattad av kvinnor. Hon förklarade att det var olyckligt att de hade träffats på det här sättet, men att hon gärna ville vara hans flickvän och att hon aldrig skulle berätta för någon om vad han hade gjort. Det här fungerade till och från och han började lita mer och mer på Lisa, även om han fortfarande våldtog henne och hotade henne så fort hon gjorde någonting han inte gillade, som till exempel att försöka ta av sig ögonbinden. När hon fick tillåtelse att röra vid hans ansikte så memorerade hon alla detaljer hon kunde. Som exempelvis hur hans hår hängde ner över pannan, hur långt ifrån varandra hans ögon satt och att han hade en tunn mustasch. Lisa såg också till att lämna efter sig så mycket spår som möjligt för att polisen skulle veta att hon hade befunnit sig i lägenheten och i bilen. Bland annat genom att bita sig själv i fingret och smeta ut blod i bilen. Och att dra av massa hårstrån och lägga under sängen. Hon noterade och memorerade alla detaljer hon kunde inne i lägenheten. Framförallt vid de få tillfällen när hon fick möjlighet att ta av ögonbinden. Hon var också noga med att lämna så många fingeravtryck som möjligt runt om i bostaden. Speciellt när hon befann sig inne i badrummet och fick vara själv en liten stund. Lisa fortsatte att bearbeta Bobby Joe och försöka vinna över hans tillit och skapa någon form av empati från hans sida. Hon hittade därför på att hennes pappa var jättesjuk och att hon var den enda personen som kunde ta hand om honom. Samtidigt rapporterades det på nyheterna om att en ung kvinna hade försvunnit och att polisen nu letade efter henne. Rapporter som Lisa själv också kunde höra när hon befann sig inne i Bobby Joes lägenhet. Drygt ett dygn efter att hon först kidnappades, under de tidiga morgontimmarna den 4 november, så förklarade Bobby Joe att det var dags att ge sig av. Och givetvis tänkte då Lisa att han nu hade bestämt sig för att åka iväg med henne i bilen och mörda henne på en mer avskild plats. Hon hade fortfarande ögonbindel på sig när de åkte iväg från bostaden, men Lisa försökte återigen kika ut så mycket hon bara kunde. De stannade sen till vid en bensinstation och en bankomat och hon kunde då tydligt höra ljudet av maskinen när han tog ut pengar. Bobby Joe körde sen vidare en bit till, släpade ut henne från bilen och tvingade ner henne på marken. Han sa sen att hon skulle behålla ögonbinden på i 5 minuter till och därefter lämnade han platsen och körde iväg. När Lisa väl vågade ta av sig ögonbinden och insåg att hon hade blivit frisläppt så sprang hon hela vägen hem till sin mormors bostad. Väl där blev hon utskälld för att ha försvunnit iväg och hennes mormors pojkvän anklagade Lisa för att ha varit ute med någon kille och därmed varit otrogen mot honom. Hon förklarade att hon hade blivit kidnappad, misshandlad och våldtagen i mer än ett dygn, men de vägrade då att tro på henne. Polisen blev informerad om att Lisa nu äntligen hade återvänt hem igen. Men valde ändå att ta in henne för ett samtal eftersom att hon påstod att hon hade blivit utsatt för ett brott. Detta trots att hennes mormor hade intygat att Lisa bara ljög och hade hittat på allting om kidnappningen. Även poliserna på stationen, både manliga och kvinnliga av olika erfarenheter och rang, vägrade tro på Lisas utsaga. Dels på grund av det hennes mormor hade sagt, men också på grund av att Lisa hade lyckats komma ihåg så många specifika detaljer kring händelsen och sin förövare. Poliserna tyckte nämligen att det var väldigt märkligt, eftersom att en person normalt inte har varken tid eller tanke att lägga märke till sånt, när man blir utsatt för så pass hemska saker som hon påstod att hon hade blivit. En av poliserna som var lite extra skeptisk ska ha frågat Lisa om hon möjligtvis kollade mycket på kriminaldraman och polisserier på tv. Till slut fick hon däremot prata med utredaren Larry Pinkerton, som själv hade en dotter i samma ålder som Lisa, och som intygade att han lovade att lyssna och att tro på det hon sa. Hon berättade sen varenda liten detalj som hon mindes och som kunde vara till hjälp. Hon berättade om ordet Magnum på instrumentbrädan och de röda sätena i bilen, att hennes förövare hade en tunn mustasch och att hon hade försökt lämna spår efter sig i hans bil och bostad. Lisa förklarade bäst hon kunde hur de hade färdats i bilen och hur många gånger de hade svängt höger och vänster och hur många trafikljus de hade stannat vid. Hon berättade hur kidnappningen och våldtäkterna hade gått till och att de hade stannat till vid en bankomat innan han släppte henne fri. Till en början så misstänkte inte polisen att Lisas kidnappning hade någon som helst koppling till den seriemördare som härjade i området runt Tampa Bay. Främst på grund av att hon faktiskt släpptes fri och inte blev mördad. Inom kort kunde man dock bekräfta att Lisas kläder innehöll spår av samma distinkta röda textilfibrer som hade hittats bland alla tidigare offer. Och när Lisa sen bekräftade att mannen hade kört en bil med röda säten och mattor och att det stod Magnum på instrumentbrädan kunde man ganska direkt slå fast att det troligtvis var samma förövare och att han körde en Dodge Magnum från år 1978. Som med andra ord, att Lisa var ett överlevande offer och just det nyckelvittnet som utredare behövde för att kunna spåra den seriemördare som de vid det här laget hade jagat i drygt ett halvår. Efter detta hölls Lisa i säkert förvar av polisen och jobbade tillsammans med Larry Pinkerton och hans kollegor för att sätta dit sin förövare. I samband med detta erbjöds hon att genomgå hypnos för att försöka framkalla fler minnen. Men eftersom att hon var minderårig så var det därför ett beslut som landade hos Lisas mormor och hennes pojkvän. Och eftersom att de var livrädda för att åka fast för det de själva hade gjort mot Lisa så sa de nej till detta. Lisa bestämde sig då för att berätta för Larry om alla övergrepp och våldtäkter som hennes mormors pojkvän hade utsatt henne för och han greps kort därefter av polisen. Jakten på förövaren fortsatte. Men bara några dagar efter att Lisa klev in på polisstationen så hittades ännu ett mordoffer i området. Den här gången 18-åriga Virginia Johnson. Bara ett par dagar efter det upptäcktes ännu en kropp tillhörandes 21-åriga Kim Swan. Och samma röda textilfibrer från bilen hittades även i dessa fall. Man insåg nu att det verkligen var en kamp mot klockan och att gärningsmannen troligtvis skulle slå till igen inom kort. Polisen lyckades till slut få fram en lista med alla personer i området kring Tampa Bay som ägde en Dodge Magnum från år 1978 och alla personer som hade använt en bankomat i området under de tidiga morgontimmarna den 4 november. Till slut fanns det bara ett namn kvar som passade in i båda kategorierna och det var Bobby Joe Long. Polisen lokaliserade därefter hans bostad och hans Dodge Magnum och övervakade Bobby Joe i ungefär ett dygn. Man lyckades också få fram en bild på honom och bilen som visades upp för Lisa. Och tack vare att hon dels hade känt noggrant på hans ansikte och vid några få korta stunder hade lyckats ta av sig ögonbinden så var hon tillräckligt säker på hur han såg ut för att kunna peka ut just honom. Så den 16 november, 12 dagar efter att hon lyckades fly undan, så greps Bobby Joe Long för att ha kidnappat och våldtagit Lisa McVeigh. Han befann sig då utanför en biograf när han plötsligt omringades av poliser och tvingades ner på marken. Under sitt första förhör med polisen så ska Bobby Joe ha erkänt sig skyldig till anklagelserna kopplade till Lisa, men påstått att han inte alls hade någonting att göra med alla andra kidnappningar, våldtäkter och mord som hade begåtts i området. Men när han väl insåg hur pass mycket konkret bevisföring polisen faktiskt hade, och framförallt att de kunde koppla ihop samtliga offer med bland annat röda textilfibrer från just hans bil, så insåg han nog själv att det var kört och började då erkänna mer och mer. I slutändan kunde man bekräfta att Bobby Joe Long låg bakom totalt 10 mord under tidsperioden mellan mars och november 1984, såväl som kidnappningen och våldtäkten av Lisa McVeigh och runt 50, men troligtvis ännu fler våldtäkter under perioden som The Classified Ad Rapist. Efter att ha erkänt sina handlingar för polisen kontaktade Bobby Joe sin exfru Cindy och berättade då allting för henne. Han ska då ha bett Cindy att säga till deras två barn att deras pappa hade dött i en bilolycka, men hon ska då ha sagt att hon vägrade ljuga för barnen. Nyheten om att man nu äntligen hade gripit seriemördaren som satt skräck i Tampa Bay-området under större delen av 1984 blev såklart väldigt omtalat i media. Speciellt med tanke på att det var ett av hans offer som var en stor bidragande faktor till att han åkte fast. Det blev därför en extremt tuff period för Cindy efteråt eftersom att hon och barnen blev jagade och trakasserade av media var de än gick. Många antog nämligen att hon måste ha haft vetskap om hans fruktansvärda brott, vilket hon ju aldrig hade. Bobby Joe Long hade totalt 3 olika rättegångar och gick med på en deal där han officiellt erkände sig skyldig till 8 av de 10 morden. Han ska dock ha erkänt sig skyldig till de 2 sista morden också, som ägde rum efter Lisa McVeighs kidnappning. Men av olika anledningar så inkluderades inte just de 2 offren. Det här spelade dock ingen större roll ur ett straffmässigt perspektiv, eftersom Bobby Joe i slutändan ansågs skyldig till samtliga åtalspunkter och dömdes till totalt 28 livstidsstraff för kidnappningarna, våldtäkterna och de 8 av 10 morden. Utöver det dömdes han till döden för mordet på hans 3:e offer, 22-åriga Michelle Sims. Hela rättegångsprocessen var färdig i juli 1986 och därefter tillbringade Bobby Joe Long mer än 30 år i fängelse tills han slutligen avrättades genom dödlig injektion i Florida den 23 maj 2019. Han var då i slutet av 60-årsåldern och hade försökt överklaga sin dödsdom vid flera olika tillfällen. Vid det här laget hade många av offrens anhöriga hunnit avlida eftersom att det tog så pass lång tid innan han väl avrättades. Många fanns dock på plats för att bevittna avrättningen, bland annat Lisa McVeigh som då hade hunnit bli runt 50 år gammal. Hon placerade sig medvetet på raden allra längst fram eftersom att hon ville vara den första personen som Bobby Joe fick syn på. Han valde att inte dela med sig av några sista ord till sina överlevande offer eller till de avlidna offrens familj och anhöriga. Redan i samband med gripandet år 1984 blev Lisa McVeigh hyllad av polisen och samhället efter sin oerhört modiga insats som i slutändan gjorde att Bobby Joe Long åkte fast en gång för alla. En insats som troligtvis räddade livet på betydligt fler unga kvinnor runt om i Florida. Det är än idag oklart varför Bobby Joe Long bröt mot flera av sina normala rutiner och mönster med just Lisa McVeigh och framförallt varför han valde att låta henne gå. Somliga är övertygade om att han helt enkelt började bli allt mer kaxig och självsäker och att han faktiskt hade låtit sig övertalas av Lisa kring att hon inte skulle säga någonting. Andra är övertygade om att Bobby Joe insåg att det han gjorde var fel och fruktansvärt och att han på något sätt ville sätta stopp för det. Så med andra ord att han var väl medveten om att han tids nog skulle åka fast efter att ha låtit Lisa McVeigh gå fri. Och som det ofta är med just seriemördare så finns det ju flera olika förklaringar och teorier kring hur personen blev som den blev och vad som kan ha legat till grund för deras handlingar senare i livet. Men det betyder såklart inte att det finns några som helst ursäkter för den här typen av ondska och för all den smärta och lidande som orsakades av Bobby Joe Long. Och oavsett vad man känner kring konceptet dödsstraff och allt vad det innebär, så kan man väl ändå säga att det kanske inte är någon större förlust för världen att han inte existerar längre. Efter alla hemskheter som Lisa McVeigh var med om flyttade hon till slut in med några andra släktingar där hon blev väl omhändertagen. Så fort hon var gammal nog valde hon att söka in till polisutbildningen och påbörjade därefter en lång och imponerande karriär hos polisen i Hillsborough County. Samma avdelning som hon själv vände sig till efter kidnappningen och där hon lärde känna utredaren Larry Pinkerton som valde att tro på henne när ingen annan gjorde det. Ja, hörni. Man kan ju faktiskt förstå varför Lisa McVeigh har beskrivits som en av de smartaste och modigaste överlevarna som finns där ute. För att behöva genomlida allt det som hon hade gjort tidigare i livet och det Bobby Joe utsatte henne för Och att ändå ha modet och orken att arbeta tillsammans med polisen efteråt är verkligen helt otroligt. Speciellt när man också tänker på att hon bara var 17 år gammal vid den här tidpunkten. Men Lisa McVeigh Noland, som hon numera heter, är idag 56 år gammal och har dessutom valt att specialisera sig inom just sexualbrott och arbetar även som talare och hjälper skolor att informera elever om hur man kan och bör agera i olika typer av farliga och utsatta situationer. Och under det här avsnittet så har jag valt att gå in mest på Lisa McVeighs historia och att inte berätta allt för mycket om alla andra offer. Men det är ju givetvis så att alla de här kvinnorna hade ett förflutet och ett liv som togs ifrån dem på värsta tänkbara sätt. Och anhöriga som har behövt leva med förlusten under alla dessa år. Så ibland kan jag känna att det nästan känns lite fel att använda ordet offer när man beskriver de här personerna. Eftersom att de givetvis var så mycket mer än det. Men om man skulle vilja ta del av mer om det här fallet så finns det bland annat en väldigt bra dokumentärserie på Viaplay som heter Surviving a Serial Killer. Och där man huvudsakligen får ta del av fallet utifrån Bobby Joe Longs exfru Cindy Brown. Och mer exakt så är det i säsong 1, avsnitt 3. Sen finns det också en film eller dramatisering som är baserad på just Lisa McVeighs historia och perspektiv. Den här filmen heter Believe Me och är producerad av Lifetime, som kanske inte alltid är kända för att ha världens bästa filmer. Men jag tyckte absolut att den här var sevärd och den har faktiskt fått ganska så bra betyg och recensioner. Och det här är alltså en film som Lisa McVeigh Noland själv har varit involverad i och gett sitt fulla godkännande till. Och med de tipsen så har det blivit dags att runda av för den här veckan. Så tills vi hörs igen säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.